Glädjen i att berätta och skriva var temat för vårens kurs Berättarglädje som anordnades av SRF Skåne men som bland skåningarna också lockade mer långväga deltagare eftersom den var digital. Vi ska strax få tjuvlyssna lite på en kursträff där 70-talet i form av mellanöl och Stockholmsförorter dök upp på agendan. Men först till kursdeltagaren Kai Nordqvist i Stockholm.
Att försöka skriva skönlitterärt har jag haft som min främsta hobby de senaste 10 åren. Jag har skrivit ganska mycket facktext tidigare. Men det här är något annat, för nu är det frågan om att försöka skriva lite skönlitterärt.
Och att få det man gör nagelfaret av andra. Hur känns det? För det är ju det går ut på bland annat, att alla som är med i kursen läser det de andra skriver och har kommentarer kring det.
Det skulle jag säga, det är det allra viktigaste med skrivkurserna egentligen. Därför att man sitter ju själv och skriver. Man blir ju, ursäkta, men man blir lite närblind, va? Därför att det man har skrivit själv. Alla människor har ju en berättelse, eller har många berättelser som man kan skriva. Men själva tricket för att det ska bli intressant är ju att man lyckas gestalta det på något sätt. Så någon annan upplever någonting när de läser min text. Därför så måste jag ju testa väldigt många gånger, vad är det som går fram när jag skriver och vad är det som inte går fram. Så ibland är faktiskt det intressantaste man får ut av en sån här grej, man har lagt fram en egen text, det folk inte har reagerat på. Därför att det var kanske en del av det som man tyckte själv att det var det allra viktigaste. Och de inte ens reagerat, ja men då har man inte gestaltat det tillräckligt bra. Så att det, jag tycker inte att det är obehagligt, tvärtom, det är själva poängen med skriva kurser.
När jag läser den här texten så hör jag den på stockholmska. Jag hör den på 70-tals stockholmska. Och jag hör en mans röst också. Så ni får låtsas att det är det ni hör.
Det här är kursledaren Emelie Ånskog, inspelad under en digital berättarglädjeträff i våras. Hon läser upp en bit ur Kais text.
En lördagskväll 1975 hade jag ringt och ställt en fråga till henne. Tycker du jag ska komma hem nu? Tänkte annars åka till Vändelsö med några kompisar. Telefonen jag använt stod i min före detta klasskamrat Pierres lägenhet i Brackeberg. Ja, det var egentligen hans föräldrars bostad. Och klockan var ännu inte så mycket. Så jag kunde mycket väl åkt hem till Vällingby och låtit bli att följa med mina vänner bort till Haninge. Den lördagskvällen hade mormor Lydia fått permission från Södersjukhuset och hälsade på hemma hos mina föräldrar utanför Vällingby, där jag fortfarande bodde. Åk du till Vändelsö, man är bara ung en gång. Och jag minns själv hur det var, så svarade min mormor Lydia.
Den handlade om min relation till min mormor, att jag missade sista gången jag hade kunnat träffa henne i livet. Därför att jag lyssnade på hennes råd. Hon sa, ja men man är bara ung en gång, så det är klart du ska åka till dina kompisar. Och då gjorde jag det. Det var ju en av mitt livs stora misstag. Därför att det är naturligtvis kul att vara i 20-årsåldern och dricka pilsner med sina kompisar och tro att det ska hända något fantastiskt. Vilket jag inte gjorde, och då skildrar jag det.
Det är de sista raderna. Vid Skanstulls tunnelbanestation dröp Tore bara av. Så jag, Pierre och Filip blommade ner på perrongen och åkte mot Västerort. Den sista skälvande pilsnen slank ner i oss på det dygnets sista tåg västerut. I Vällingby skulle inga fler bussar gå före gryningen. Men jag lyckades ensam komma med cirka 3:30 och åka hemåt i mörkret.
Sen så när jag kommer tillbaks, då är hon på sjukhuset och tappar medvetandet en dag senare, så hon kommer aldrig att överleva. Och sen är då grejen, när jag skrev det här, eller rätt sagt när jag tänkte ut det här, så hade jag själv ett barnbarn som var 1 år, och då blir liksom slutpunkten att om han nu ringer mig om 20 år och det kanske är någon av mina sista dagar i livet, kommer jag då säga till honom också att man är bara ung en gång, istället för att säga det jag tycker hon borde ha sagt. Det är något speciellt när någon människa ska lämna jorden, och det är något speciellt när någon människa föds. Missa inte det. Du är ung nästa vecka också, men då finns inte jag.
Det är rätt tuffa saker. Det var många som gillade den och många tyckte att din beskrivning av tiden gick fram och igenom väldigt bra.
Hörs jag?
Yes, box.
Jag blir nog mest glad i att identifiera mig med hur det var på 70-talet.
Jan-Olof Asp var kursdeltagare och aktivitetsansvarig för berättarglädje.
Jag tycker det är viktigt i texter att man kan få en gestaltning av den miljön som man beskriver. Alltså det behöver inte vara på pricken, men det här med mellanölet och ja, en del annat fick mig liksom att tänka efter på 70-talet. Vad gjorde jag då? Jo, men det gjorde jag ju. Texten är jättebra och man vill läsa mer.
Men det var också någon som inte alls kunde relatera till tunnelbana och mellanölsdrickande. Hur känns det att få den sortens kommentarer?
Det är också väldigt viktigt, därför att om man liksom inte kan relatera alls till det här, ja, men då kanske en läsare som jag inte kan nå. Men jag har ju min historia att berätta. Jag gestaltar den så bra jag kan. Men det kommer aldrig att gå fram till riktigt alla, och då, det får man leva med. Men om alla eller väldigt många missar det, ja, då har jag ju misslyckats totalt. Och någon säger att ja, men det blev lite för många detaljer, det blev lite för mycket om, ja, säg ölsorter, eller i mitt fall då när jag nämner någon musikgrupp och sådär, att jag har ju aldrig hört om och kan inte känna ingenting och vet ingenting. Så ja, men då får jag bestämma mig, okej, jag får ta det. Och det här är ju en grej som man, tror jag, ganska länge behöver hålla på nöta, om man nu ska ha ambitionen att man vill publicera. Och det har jag. Jag har ambitionen. Jag vill publicera det här. Och jag vill att folk ska tycka att det är intressant att läsa.
Sa Kai Nordqvist, som alltså var Utsocknes deltagare i Berättarglädje, arrangerad av SRF Skåne. Men nu är det inte så att alla som var med på kursen också förväntades vilja ge ut en bok som Kai vill. Vi hör kursledaren Emelie Ånskog.
Den här skrivkursen går till så att jag har hållit i ett tema under varje kurstillfälle om att skriva självbiografiskt. Eller om att skriva fiktivt och så vidare. Då har jag haft en kort inledning där jag har delat med mig av både uppmuntran och av skrivtips och inspiration, tror jag. Och så har jag uppmuntrat deltagarna till att skriva själva. Och så har det som velat mejlat text till mig, som jag har gått igenom och redigerat och korrekturläst, så har jag skickat tillbaka den till deltagaren och till de andra när deltagaren har okejat min redigerade version. Deltagarna har fått ta del av varandras texter, och under kurstillfället har jag sedan läst några korta små utdrag för dem högt för att få en annan känsla av texten genom hörseln också. Istället för att lyssna på en robotröst, att få höra inlevelsen i en levande röst.
Och detta att faktiskt kunna skärskåda och skärskådas av andra, det är ju en rätt speciell upplevelse. Tycker du att alla har varit med på banan från början, eller har det funnits tvekan inför att låta andra ta del av det?
Att både skriva och att ge respons och feedback har varit högst frivilligt. Men sen är det ju också titeln på kursen Berättarglädje. Så det finns ju en lust till att berätta och att lyssna på berättelser hos deltagarna själva. Och för mig som ledare är det oerhört viktigt att jag involverar alla deltagare och att den digitala kursen får vara ett lugnt och tryggt rum. För då vågar man öppna upp och vara kreativ och dela med sig av sig själv till andra.
Kan man säga att det har en terapeutisk verkan på deltagarna att vara med?
Ja, det tror jag. Men så är det ju med kultur överhuvudtaget, tänker jag.
Det sa kursledaren Emelie Ånskog som höll i skriv- och berättarkursen Berättarglädje i våras. Reporter var Dodo Parikas.